Välkomna till podden om barnkonventionen och barnens rättigheter. Barnrättssnack heter podden. Du heter Linus Torgeby och jag heter Åsa Ekman.
Mm. Ja.
Vad bra.
Mm. Och idag ska vi prata om ett ämne. För pratade jag och gästen lite medan du var borta här och sa om hur ska vi göra detta så att det liksom blir, och jag skickade sms till dig igår också. Hur ska vi göra så att det här blir inte lättsamt, men hur ska vi göra
inte
så att
döden.
Ni som lyssnar känner att det här är viktigt och blir engagerade och känner att det här är någonting som vi har ett ansvar för och måste ta tag i.
Ska jag säga någonting om det? Eller ska jag introducera gästen? Eller ska
introducera gästen nu, det här var bara en power talk. Eller vad vi kallar det.
Det här börjar bra. Vi har en gäst. Vi så här, jag säger temat. Vi ska prata om de yngsta barnen och när vuxna kränker de yngsta barnen. Det var därför som du körde den här. Och då har vi en gäst som heter Jenny Wiberg.
Ja,
hej. Du är förskollärare,
yep.
Men du är också sådär typ folkbildare, tänker jag. Framförallt Instagram, tänker jag.
Mm.
Du har, jag vet inte, ett barnprogram på YouTube också.
Just det, ja. Det hade jag ju i somras.
Jag vet inte om du har det nu eller inte, men ja.
Nej, semestern tog ju slut. Så nu hinner jag inte det så mycket.
Nej.
Men jag försöker.
Men det finns där, ja. Dola är det också.
Just det.
Och också BOA Göteborg. Men jag har aldrig fattat vad det står för. BOA.
Det är ju brandoffrenas anhörigförening från diskoteksbranden.
Mm. Mm.
Så jag är styrelseledamot och verksamhetsutvecklare.
Mm.
Och det har ju egentligen bara varit BOA, en förening som har högtidliggjort minnesdagarna.
Mm. Mm.
Men nu känner vi att vi har en fantastisk lokal och en fantastisk styrelse. Så nu vill vi liksom bara göra gott för stadens unga.
Mm.
Så nu har vi börjat verksamhetsutveckla BOA.
Mm. Härligt.
Jättekul.
Ja. Mm. Så du är med, det är många saker. Men just här tänker vi att det främst handlar om rollen liksom, alltså kopplat till förskolan egentligen.
Ja.
Och det tänker jag är också någonting som du lyfter på väldigt många olika sätt på ditt Instagramkonto.
Mm.
Och pratar just om barnsyn, om vuxnas makt och så vidare. Och det är det vi vill liksom grotta i idag.
Precis,
med dig.
Precis, jag är en riktig konfliktsökerska, kan man ju säga, i den frågan. Nej, men jag har ju jobbat i förskolan sedan jag var 18 år, till och från. Och då när jag jobbade i förskolan, då var man ju ung och tänkte att det är nog jag som har någon slags dramatisk syn på hur man bör möta barn, tänkte jag. Men det kändes aldrig riktigt gott så där när man stötte på sånt. Så här, men man fogade ju sig liksom i hierarkin, om man säger så. Sen har jag alltid haft en väldigt närvarande minnesbild av hur det var själv att vara barn. Jag kommer ihåg jättemycket. Så jag har ju alltid kunnat använda mig av mina erfarenheter. Allt från att fröken inte stoppa in byxorna i strumpan om man skulle ut i 2 timmar. Alltså sådana där saker. Jag lovade mig själv när jag var liten. Så lovade jag mig själv att jag ska bli förskollärare. Och jag tänker aldrig göra så mot barn.
Mm.
Så att nu försöker jag hålla detta löfte då.
Mm. Mm. Vad fint.
Ja.
Och vi brukar alltid ha en introfråga här. Vi kommer ju prata mycket om barns rättigheter idag som vanligt. Men förutom de minnena du har där, hur ser din relation ut till barnkonventionen och barnets rättigheter? Har du några andra liksom, delar kring det? Det ger ju sig säkert naturligt i vårt samtal. Men...
Ja, jo, men det finns väl någon slags kronologisk ordning. Jag satt och funderade faktiskt på det förut. Och det var ju liksom någonting som... Kanske då när jag var yngre och outbildad slängde mig med lite oreflekterat. Och det var ju innan det blev lag.
Mm.
Sen hade jag en fantastisk chef som tryckte mycket på det på våra pedagogiska träffar och så. Att nu ska det här bli lag, liksom utmaningen nu. Hur transformerar vi det här till det dagliga arbetet?
Mm.
Men då var det också svårt, därför att då var det mycket. Det var folders och det var plancher som man hängde upp. Och man slängde sig med det också, det var lag liksom. Och man drog ju oftast många artiklar ur sitt sammanhang innan man hade gjort några intresseavvägningar. Och liksom. Det var jättesvårt, tycker jag.
Mm.
Det var väldigt lätt att det bara såg fint ut på avdelningen, det här jobbar vi med.
Mm.
Och det har ju nu under min utbildning, för jag är ganska nyexad Jag är ju, ja, nu i sommar är det 2 år sedan jag blev förskollärare. Så under min utbildning nu då så har jag kunnat relatera barnkonventionen mycket mer till olika styrdokument. Mm. Men också praxis. Mm. Alla situationer som uppstår liksom i förskolan. Så att både individ- och gruppnivå och liksom, organisationsnivå också. Så det är någonting som verkligen har vuxit i mig. Och tog också fart under MeToo. För MeToo kom ju med hela grejen, men sen avhandlades ju även rasism och ålder och allt det här. Så vad jag är nu, det är väl då att jag går också en barnrättsstrategsutbildning. Mm. Och utmanar min egen kommun just nu då. Mm. Är det en barnrättskommun? Har vi något lokalt barnombud?
Ja. Ja.
Annars kan ni anställa något.
Exakt. Nu tänk, alltså, för att det också ska kunna bli rätt och för att barn ska få tillgång till sina rättigheter så måste ju vi som vuxna också vara medvetna om när det går fel. Mm. Och jag tänker, vi pratar ju ofta också om så här, att, ja, men, vad är de här rättigheterna värda om du inte kan få upprättelse när de kränks och så vidare. Så att jag tänker att vi behöver ju vara i när faktiskt vuxna kränker barn också för att kunna liksom komma vidare, för att alla barn ska få tillgång till sina rättigheter. Så, för det är så himla lätt annars att jag tänker, det känns som att vi behöver göra det här förpratet för innan vi börjar, för att det är så här, ja men lite, inte alla vuxna till exempel, eller det finns också de som gör jättemycket bra. Mm. Och det vet vi alla. Det finns massa fantastiska personer som gör massa bra. Mm. Men det är fortfarande så att barns rättigheter kränks varje dag, överallt, även i förskolan. Så jag tänker om vi bara börjar, nu har vi sagt det.
Mm.
Och om vi då går in på liksom, om vi tänker oss skollag eller tänker läroplanen och så här. Hur upplever du att, alltså hur levande finns de här begreppen? Och liksom, du kan ju kanske relatera till utbildningen annars, men hur levande upplever du att man pratar om just kränkningar, vad det är liksom, i vardagen med de yngsta barnen?
Faktiskt inte jättemycket. Min upplevelse är att man ganska ofta vill vara försiktig. Därför att det är en komplex fråga. Men jag tycker att vi har jättebra styrdokument. Faktiskt. Bra policydokument. Alltså vi har, de är väl framskrivna. Men jag tycker att det är, jag ser ju på APT till exempel som man har fortbildningar. Det är mycket organisatoriska saker man pratar om. Det är mycket uppifrån och ner. Det är inte jättemycket nerifrån och upp. Och det tycker jag är svårt. Själv tycker jag. Och jag vet att kollegor jag haft också tycker att det är otroligt svårt. För att förutsättningarna ser också ut som de gör. Det blir lite, hur ska jag kunna lyfta upp det här barnet och trösta och lyssna och när det inte går? Mm. Så att det är ju liksom, det är teori som möter praxis och det är jättesvårt.
Och här tänker jag att det är jättespännande att tänka, men vad är det här nerifrån och upp och vad är praxis? Alltså här har vi de allra yngsta barnen som lever sitt liv. Föräldrar ska gå och jobba eller göra någonting annat, studera eller någonting. De ska bli påklädda, upptagna ganska tidigt på morgonen och iväg till en plats där det finns ganska många andra barn. Och de är i ett sammanhang som de inte alltid själva har valt eller känner sig trygga med eller är redo för eller vad man nu ska kalla det liksom. Det är ju ändå verkligheten, så jag kan verkligen, eller det är liksom en del av det, och samtidigt då ska den här verkligheten möta en plan där det står att så här agerar vi, det här är stegen, det här är det. Men den här liksom för pratet, alltså situationsanalysen, är det den vi saknar? Eller
det tror jag.
Vad är nerifrån rätt, om vi säger så då?
Jag kan ge ett konkret exempel. Mm. Jag var på en arbetsplats där man valde att öppna 7:00 utomhus. Och det var av organisatoriska skäl. För det är lättare att, om man säger, valla 50 barn på en gård än att ha dem på 3 olika avdelningar. Och all personal har ju inte kommit på morgonen, så att då kanske man bara är 3 personal och så ska någon ta emot. Och då var det ett ovanför perspektiv skulle jag säga, för att det handlade om organisationen. Mm. Vi har inte personal tillräckligt många för att vara på barnens avdelningar och sådär. Sen då, å andra sidan, så hade vi 1-åringarna, 2-åringarna, i princip alla barn under vinterhalvåret, som grät redan i bilen på väg till förskolan. För att det var 14 minusgrader ute. Och man är nyvaken och ska säga hej då till sin mamma och pappa. Mm. Och det finns inte ett knä, det är kallt. Små barn, 1-åringar, vill oftast inte ha vantar. Och då tittar vi på det nerifrån då, deras. Nu kan inte jag tala för dem, men jag har ändå observerat liksom, och frågat. Och de grät aldrig när de fick vara inne från början, utan de ville inte vara ute när det var kallt och mörkt på morgonen. Men det såg man inte till. Utan då är det organisationen uppifrån som man utgår ifrån och använder sig av i praxis.
Och då tänker jag så här, i det där så vill jag ju bara så här, okej, hur togs det beslutet? Alltså den förändringen, då tänker jag bara där finns det ju jättemycket som man skulle vilja säga att, ja, men på vilket sätt har man tänkt på rättigheter? Har man tänkt på liksom vilka konsekvenser det får för barnen? Alltså det skulle ni ju ha velat göra i en sån. Mm. Och sen då, hur kunde de komma fram till det? Att det här var det bästa alternativet liksom?
Och det är ju också att ställa de frågorna. Mm. Det är ju att vara en jobbig jävel. Mm. Helst om man är ny och det är någonting som man har beslutat ihop, för då blir det ju också där att här ska du komma och fråga och tycka saker liksom. I detta fallet vet jag att det hade med pandemin att göra, att man valde det, fick jag som svar, att det funkade så bra under pandemin. Men
jag ska funkade bra för vem?
Jag ska vara ärlig och säga att jag vågade inte fråga det påståendet jag får nu. För det upplever jag också. Man får ofta påståenden, men det finns ingen dokumentation. Eller det finns liksom inget... Kan jag få ta del av den analysen? Mm. Jag vill gärna ta del av analyser. Mm.
Precis. Mm.
Men man kan väl ändå göra en analys, eller analys. Men det här är ändå barn som befinner sig i ett stort maktunderläge mot vuxenvärlden. Det är väl ändå en basplanka, eller vad säger man, som de flesta av oss ändå kan förstå, att här är barn som jag som vuxen kan styra över. Jag kan lyfta dem, jag kan säga åt dem. De kan inte alltid göra sig så himla kommunicerade. Man kan läsa av dem, som du säger, och de kan vara ledsna och sådär. Men det tycker jag ibland saknas, den liksom bara utsagda saken. Att men så här är det, att det här är barn som är små och vi har väldigt stor makt över dem. Eller?
Ja, verkligen. Och också att
och det är också
inte...
en grogrund. Det i sig har inte en grogrund för kränkningar, men det gör att det finns utrymme för det.
Absolut. Och det är också... Det finns ju... Vi säger då att nu har vi beslutat att nu ska vi vara ute. Då tänker jag ju ändå fler steg. Okej, kan vi ha ute filtar? Kan vi ta hit PET-flaskor och fylla dem med varmvatten så att man kan sitta och... Det finns ju sätt då att liksom öka möjligheterna till värme. Mm.
Nu pratar du kompensatoriska åtgärder, tänker jag, när man har valt något annat än barnets bästa.
Precis, exakt. Precis. Mm. Det är precis det. Mm. Och jag tycker väldigt mycket om att jobba så. Och jag hamnar ofta där. Mm. Men det blir också att jag igen är den jobbiga jäken som daltar. Jag daltar mycket.
Mm.
Men jag tänker, det är väl också en sån här som har... Var det förra säsongen eller förra? Vi summerar liksom varje säsong. Mm. Försöker hitta. Och då just det, var en jobbig jävel är ju en av de summeringarna som har framkommit.
Ja.
Att vi måste ju vara det. Ja. Liksom. Så. Ja. Och jag tänker särskilt viktigt när vi pratar om de yngsta barnen.
Mm.
Just för att de yngsta barnen har ju inte alltid... eller liksom, de har en röst, men de kommunicerar inte alltid på ett sätt som vuxna alla gånger förstår eller kan ta till sig, och liksom tillåts inte ha den rösten och så vidare. Så att jag tänker att därför så blir det ju då så viktigt att vi vuxna behöver rusta oss för att kunna vara de här jobbiga. Mm. Men kan vi inte börja i så här... för när vi pratar liksom kränkningar, så tänker jag att det är ju någon form av så uppräddande som... på något sätt ändå, vad ska jag säga, kränker barnets värdighet. Mm. Det är väl liksom lite så som är någon form av liksom definitionen. Men jag tänker, kan vi ge exempel på, för det är så lätt att vi kommer in så här, ja, men då kommer vi in på diskrimineringsgrunder och så vidare, men när det handlar om de yngsta barnen, så de försvinner lite många gånger i det här. Vad kan du ge exempel på? Vad kan det vara i förskolan? Vad är det du har sett? Liksom?
Dels så är det ju fysisk förflyttning, skulle jag säga. Och det är också spännande, för när man pratar om barns rätt till integritet, så är det så att barn får oftast inte leka snuskleka på förskolan. Det är ajabaja. Eller ta av sig tröjan. Eller det är integritet, säger man då. Det står faktiskt i läroplanen. Men den fysiska förflyttningen som sker, det är den...
Alltså ett vuxen lyfter
precis,
barnet när barnet inte vill.
Ja, precis. Mm. När barnet visar motstånd, så den här fysiska kraften som vi vuxna har, den skulle jag säga är vanlig. Mm. Men också lite sarkasm och ironi. Men också, alltså någonting som också händer, det kan ju vara att man pratar till kollegan fast man pratar till barnet. Så att man säger, ja, hur ska jag förklara? Nej.
Tror du att Pelle kan ta av sig kläderna?
Exakt, precis. Mm. Precis sådär. Nu ska det bli kul att se nu hur det går när han inte får som han vill. Mm. Och det uppfattar ju inte ett barn. Och ett barn känner ju sig inte kränkt i en sån sägning. Men så står man då kanske som åskådare och känner, det här är ju en kränkning. Mm. Men barnet känner ju inte att det är en kränkning. Så är det en kränkning då? Det är ju det som är så svårt. Mm. Vem ska vara barnens väktare? Ska det vara jag? Ja.
Nu blir du väldigt stiff i den fysiska kroppen, tänker jag, för de som inte ser det här nu. Ja.
Det är svårt. Ja. Mm.
Men bara den här fysiska förflyttningen då, för det tänker jag att många har gjort liksom, och så gör man den och så kanske man inte alltid är medveten om det, eller någonting känns dåligt och barnet kanske blir ledset och sådär. Det som händer om man är förälder är att man märker bara att oj shit, det kommer en tid när jag ofta inte kan lyfta mitt barn sen längre, och då på något sätt kanske man får till sig någon slags utveckling förhoppningsvis, där man tänker bara, men vad var det jag höll på med här nu? Mm. Alltså utvecklar han liksom förhoppningsvis andra sidor och så. Är det så, nu det här låter ju kanske taskigt, men är det så att det blir liksom en vana, en rutin att lyfta barn eftersom man inte är i det här, man utvecklas aldrig, för man är alltid van vid att det är lätt att flytta runt de här barnen.
Det tror jag. Alltså det blir ju också, på förskolan är det ju också då, kanske man har 15 barn. Och så är det några som slåss, några som gråter, någon har bajsat, någon står på bordet. Och så är det någon då som man ska, hade velat sitta ner och prata med. Eller ta det på ett annat sätt. Och så blir det att, precis som du säger, per automatik. Mm. Att det blir en tvångsförflyttning som kanske inte var så härlig för barnet. Så absolut, det rullar på. Mm. Och det går inte att reflektera varje gång, hela tiden. Det vet jag. Jag kommer ju gå hem från jobbet många gånger där jag har säkert kränkt något barn. Mm. Det kommer vi alla göra som jobbar i förskolan. Men det är också, man måste ju också se till, sker det systematiskt? Mm. Eller sker det av misstag? Mm.
Mm. Och här fattar ju alla ni som lyssnar att det är klart man lyfter ner ett barn som står på en fönsterbräda och kan ramla ner. Det är inte det vi pratar om.
Nej, det är väl lite mer sättet man gör det på. Mm. Alltså man kan låta kärleksfull och lyfta ner det mjukt. Mm. Men så kan man låta arg och lyfta ner det bestämt. Mm. Det är en väsentlig skillnad. Mm.
Mm. Och jag tänker också lite så här att för du lyfter vissa, tänker jag, som är så här organisatoriska aspekter som möjliggör att det här får fortgå. Mm. Det vill till exempel, är det alldeles för lite personal och så vidare, alltså sådana saker. Mm. Och då tänker jag så att när liksom forskningen har tittat på det här, så är det ju just en hel del sådana organisatoriska grejer som liksom, ja men dels okunskap eller att den är liksom otränad i att liksom se de här delarna liksom, eller att det är alldeles för stora grupper så att den hinner inte ens uppfatta och så vidare liksom. Vad tänker du kring det? Alltså jag tänker, för du har ju lyft några sådana här aspekter som är det organisatoriska, men vad ser, är det, eller... Nu känns det som att jag nu ställer jag ingen fråga. Men är det eller ser du andra delar också?
Absolut andra delar. Mm. Det finns många delar. Det finns vissa som jobbar i förskolan har en PF-diagnos. Alltså, man kanske har en tuff tid i livet. Man kanske är jättetrött, håller på att bli utmattad. Kunskapssyn, hur man själv har blivit uppfostrad. Det är ju jättemånga saker som spelar in och de här sakerna måste vi ju prata om. Men där är det ju också, när ska vi prata om de sakerna? För jag vill ju inte prata med mina kollegor i stundens hetta. Det finns ju inte tid till det. Och sen när vi väl har tid, då är det systematiskt kvalitetsarbete och det är fokusmål och det är... Men där är det ju också så här, för det här är ju en del av omsorgsbiten liksom. Och omsorgen har ju en undanskuffad del i förskolan. Vi fokuserar ju mycket på lärande och undervisning just nu. Och det är ju liksom, vad ska jag säga, det är inte många som bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete kring omsorg.
Okej.
Så att det tror jag saknas. Och det gör att det också då, det blir att man inte pratar om varför blir det så här. Mm. Vilka kritiska punkter finns det för att kränka ett barn?
Mm. Mm. Mm.
Varför har det blivit så här?
Vilken lätt fråga det var.
Ja, det är väl PISA-undersökningarna kanske.
Mm. Nej, men jag tänker att de flesta föräldrar eller vårdnadshavare, det man önskar för förskolan är ju att det ska vara en trygg och omsorgsfull plats. Och jag tänker att det är väl säkert det många också personal känner, att framförallt ska det vara en trygg plats där barn får vara barn fortfarande.
Ja, det är jätteintressant. Eller? Jo, men så är det ju. För det har ju också forskning visat att om man frågat föräldrar vad som är det viktiga, och även frågar man barn vad som är det viktiga, då är det barn svarar att fröknarna ska vara snälla.
Exakt.
Snällhet. Föräldrarna pratar om trygghet. Ändå systematiseras det inte. För det är någonting som vi menar, det är något osynligt som kommer, det bara kommer av sig självt liksom. Men det kanske, men vi behöver ju också sitta ner och prata om vad är omsorg.
Mm. Jag tänker att det där med barns, alltså att barn uttrycker det, att de vill möta snälla vuxna. Det försvinner ju inte. Alltså det är ju det som barn i alla alltså liksom, hela liksom ålderskedjan i alla verksamheter, så är det ju snälla vuxna. Mm. Och då tänker jag lite, om det är det som barn alltid lyfter, så kanske vi borde ta det på lite större allvar liksom. Mm. Men då tänker jag, det var någon studie, eller jag läste inte hela studien, jag tror att jag läste sammanfattningen av studien, men där det var att liksom, och då var det fokus på skolan, men att det vanligaste som jag tror att andra vuxna hade sett när andra vuxna, alltså när vuxna kränker barn, handlade om just alltså sarkasm och liksom så här förnedrande kommentarer. Och tror du att det kan vara det i förskolan också? Att det även där är det vanligaste? Eller vad har du för liksom tankar kring vad som kan vara vanligast?
Ja, jag tänker på den här frågan.
Eller är det det här fysiska som du berättade? Eller?
Nej, det är också. Gör du så hemma också? Gör du så hemma också? Det är ingen genuin fråga. Utan det är bara en sägning för att visa missnöje. Och sen så får inte barnet svara. Nej. Eller jag har aldrig ens hört ett barn försöka svara på den frågan. Mm. Men mycket sånt. Mm. Vad tror du att mamma och pappa skulle säga? Och, ja, men det är också så här, nu står ni still i Lucia-tåget och sjunger här nu. För era föräldrar ska ju faktiskt komma och titta. Tänk om vi filmar det nu då och visar era föräldrar det. Då kommer de inte bli glada.
Det skulle jag säga, det är ju hot.
Ja, ja. Det kan det vara. Då får vi ringa dina föräldrar. Eller så får dina föräldrar köpa nya leksaker. Eller stanna kvar och städa om inte du gör det. Och så det är mycket annars. Annars.
Fara alltså, det är helt fruktansvärt.
Men nu, något som ändå är kul, det är att barn har fan bara att svara tillbaka.
Är det så?
Ja. Ging mina förgäljar då, jag är inte gädd för dem.
Rakvägen in i gängkriminaliteten. Ja.
Jag är ändå inte gädd för dem.
Nej, ja.
Mm.
Ja. Nej, men då, och det tänker jag, det är ju någon form av subtil kommentar eller kommentarer som är ganska svåra att så här, det är också svårt att peka till den kollegan och säga, men vänta lite nu, vad menade du med det? Alltså det är mycket lättare inom citationstecken att se när det är kanske då att en lyfter ett barn på ett annat sätt eller liksom att det kommer då alltså en diskriminerande. Alltså det här är ju sånt som en kan säga, nej men det där var ju ingenting. Jag bara frågade om hur barnet brukar göra när barnet är hemma.
Sen har man inget att säga, nej.
Nej.
Det är ju inte spårbart.
Nej.
Man kan liksom inte lägga fram något. Nej. Och så är det ju. Mm. Det är ju sådana svar man vet kanske att man hade fått. Och då måste man gå hem och så måste man börja tänka bakvägen nu då. Hur ska jag gaslighta mig fram? Mm. Och så känner man sig som en sån här... Alltså, man måste nästan använda härskarteknik för att ta sig in.
Vad menar du då?
Jag menar att då får man spela dum och så vid något annat tillfälle ge något exempel från någon annan arbetsplats där någon annan sa si eller så. Och så under tiden man gör det så känner man, jag vill ju bara förbättra. Men jag vet inget annat sätt att göra det på. Mm. Mm. Men så går jag därifrån sen och känner mig som en... Ja, det känns inte gott bara. Det känns så här, nu tog jag till knep. Mm. Knepet. Mm. Och jag vet inte om jag kanske är konflikträdd eller om jag inte är det. Men det är som du säger med de här subtila sakerna som man aldrig kan bevisa. Mm. Jag kan aldrig, det är bara indicier. Mm. Och det är nästan ett kanske påhopp då. Mm. Så går man den vägen istället liksom.
Mm. Och då tänker jag lite så här, hur kan man liksom, eller jag inbillar ju med att sättet att liksom lite så här få syn på det här handlar genom att prata om synen vi har på barn och unga. Att liksom de yngsta barnen är också människor, de har också rättigheter, det är liksom, och vi skulle aldrig agera så där kanske gentemot en vuxen och så vidare. Men jag tänker så här, vad ser du, hur kan vi liksom, den här vuxna då, kollegan som kanske, ja men... Som kanske ser ibland, men hur kan vi liksom träna upp ögat på att se de här subtila sakerna som faktiskt också är kränkningar? Vad tänker du kring det liksom?
Alltså där tänker jag verkligen att vi behöver luta oss på metoder. Mm. Metoder och litteratur, artiklar. Det behöver vara någon med legitimitet som säger någonting. Det behöver stå i en bok.
Mm. Typ forskning. Alltså, typ
ja.
Någon som, alltså,
ja, men man får också passa sig lite för att säga forskning. För då kan man vara en besserwisser som tror att man vet allt. Mm. Så det måste vara lite så här populärvetenskapligt. Behöver det kanske vara ibland. Där behöver man också vara lite retorisk. Då, därför att det är så olika utbildningsnivå kanske i ett arbetslag. Vi kan ha... outbildade, vi kan ha barnskötare och vi kan ha förskollärare. Sen är någon Montessori-pedagog och ja, det finns ju jättemånga olika kategorier i ett arbetslag. Så man måste också förhålla sig till att alla ska förstå den metoden vi tar oss an. Och det är jättesvårt.
Mm. Nej, för det tänker jag verkligen också, precis som du säger, att jag bara kom att tänka på hur man pratar med kanske en grupp barn och säger, hur ska vi vara mot varandra? Vi ska inte slåss, vi ska inte sparkas. Och de som kanske har haft de idéerna och vetat om detta, det är sen de som går ut och puttar ett annat barn direkt på rasten. Och samma kan ju vi vuxna vara ibland. Liksom, att vi kan känna att men vi har en gemensam värdegrund här, vi vet hur vi ska göra.
Eller vi högt i tak.
Vi säger det vi tycker. Barn är det viktigaste vi har och det är vårt primära uppdrag och sådär. Och så sen så när du går ut och möter barnen så är det som att de värderingarna inte är fastnaglade i ett beteende eller i en metod. Och då är man utelämnad till sitt tycke och tänke och det du säger med egna erfarenheter, stress, arbetsbelastning, allt det här andra liksom.
Jo men det är precis så som det är. Det finns många bra sägningar. Många bra diskurser. Men vi har inte konkretiserat det.
Mm.
Ibland när jag söker nya jobb så brukar jag fråga mitt arbetslag. Får barnen vara inne själva i ett rum och stänga en dörr här? Mm. Får de ta sig tröjorna om de vill? Får de bada på sommaren i bara trosor eller kalsonger? Får de bygga repgungor och så? Får de hamra? Får de spika? Jag brukar vara jättekonkret. Mm. Så att jag vet var jag ska hamna. Mm. Så jag har en liten loggbok där jag brukar skriva ner saker som barn inte får göra.
Och den vill jag ju se.
Ja.
Ja, det, nej, men jag tänker, ja, nej, men för jag tänker, det är ju någonting, alltså, här blir det ju den här värdegrunden som vi pratar om, den här synen på barn som rättighetsinnehavare, vart finns det i den, liksom? Gud, vilken spännande bok!
Ja, där barn bestämmer över sin egen kropp, men de får inte ta av sig tröjan i leken. För det är tydligen sanitär olägenhet, tydligen. Mm.
Eller att då vuxna barn bestämmer för sin egen kropp. Men vuxna kan bara ta ett barn, liksom, dra upp byxorna och kolla ner i blöjan för att se. Alltså, utan att överhuvudtaget liksom, stämma av det med barnet.
Mm. Mm. Och sen är det ju roligt ibland om man frågar, nej, får de inte ta av sig tröjorna? Varför inte det då? Nej, deras föräldrar gillar inte det. Och då är jag där igen, jaha, har ni undersökt det? Har ni skickat ut enkäter? Var är de? Jag vill gärna se enkäterna. Men då brukar jag faktiskt ibland också vara så krånglig så att jag frågar. Eller jag säger till föräldrarna ibland när de kommer. Ja, det är någon lek som pågår nu och de vill gärna vara. Och så säger oftast föräldrarna, åh vad härligt. Och så tänker jag, nu har jag blivit ljugen för. Det var inga problem. För någon.
Har återkommit i, och det är ju där vi är inne och liksom lite petar hela tiden det här, alltså vem är det som vi ska vara lojal med? Vem är liksom uppdragsgivarna? Att vi vuxna ofta har väldigt lätt att vara lojala med varandra, och det kan gälla väldigt mycket kring kanske de yngsta barnen, eftersom de inte alltid är så himla högljudda eller prata på det sättet som vi vuxna gör. Och det kan gälla vänner när man pratar om varandras barn, men det är såklart också personal på en förskola. Hur skapar vi, nu sa du metod här, men hur blir vi mer lojala med barnet?
Jag tänker, inom förskolan så är det ju inte ovanligt att någon eller några i arbetslaget eller på huset är vänner privat. Väldigt vanligt skulle jag säga. Alltså man till och med är vän med rektor. Då blir det svårt. Men där tror jag också. Jag pratade med Eva Lindström som skriver i tidningen Förskolan. Och hon var så bra, hon sa så här, vuxna håller ju fan varandra om ryggen jämt. Det är klart att man väljer barnen före vuxna. Man bara gör det. Jag tror att man måste bestämma sig. Så här, det här, var en jobbig jävel, våga gå först. För mig har det varit så. Jag vågade inte, men det var någon som vågade som gjorde att jag vågade. Ni vet, när man sitter på ett möte och så sitter man och tänker någonting man inte vågar säga. Och så säger någon annan det. Det är så otroligt förlösande. Men sen handlar det då, tror jag, mycket om ledarskapet. Alltså den psykosociala arbetsmiljön med relationer medarbetare emellan. Jag tror att det är jätteviktigt att rektor vågar öppna upp och prata om detta. Vad innebär det att vara lojal med varandra egentligen i det här arbetet?
Jag kan tänka, och igen då tillbaka till organisatoriska, att det här är ändå en verksamhet som har, precis som mycket annan verksamhet, men blivit, barngruppen har vuxit något alldeles enormt. Alltså jag vet inte, finns det inte en sån gammal bild på när man demonstrerar när de skulle vara 12 i varje barngrupp, eller vad var det? Någon sån här känd bild.
Ja, men den är ju rolig, den bilden också, för då menar de ju inte 12 inskrivna barn på avdelningen. Nej. Rekommendationen 12 barn betyder i en grupp. Så det kan alltså betyda att du kan ha 24 barn, men då har du då som personalansvar för att dela upp barnen.
Ja.
Så många trodde att det var 12 barn inskrivna på avdelningen.
Ja.
Men det kunde ju vara betydligt fler då. Ja.
Men det antalet har väl på något sätt ökat hela tiden. Man kanske har vad vet jag, föräldrar som jobbar längre arbetstider. Alltså det finns en liksom, det finns mycket att på något sätt rikta blicken på som inte handlar om vår psykosociala struktur och om hur vi ser på omsorg i vår grupp.
Mm.
Hur bryter man den? Hur kan vi rikta blicken mot barnet?
Ja, det är ju svårt, för vi har ju omsorg, utveckling och lärande då som vi ska jobba med under hela dagen. Men där kommer jag också lite in på, liksom, på metod. Det finns ganska många bra metoder. Lekresponsiv undervisning bland annat, som jag tycker är en fantastisk metod. Där man följer barnet, men man ställer nyfikna och utmanande frågor i deras lek, liksom. Fantastisk metod om man känner att man inte hinner. Vi hinner inte med någonting. Så kan man läsa på om den metoden, för då blir det jättebra. Har jag tappat tråden nu med din fråga?
Nej, men det är precis det.
det är det du tänker. Ja. Men också, man måste också kunna se lärande i omsorg och omsorgen i lärandet.
Mm.
Alltså man kan inte plocka dem ur sitt sammanhang, de här tre, omsorg, utveckling och lärande, utan man måste se att det är inga motsättningar dem emellan, och man måste kunna nu. Vi pratar om fågelarter just nu, till exempel. Det är vårt lärobjekt, fågelarter. Men vi pratar ju också om, vad gör skatorna egentligen mot duvorna på stan? Vem är det som bestämmer?
Mm.
Och det är så himla häftigt att samlas kring ett lärobjekt som är fågel. Men vi kommer in på anatomi, vi kommer in på skillnad mellan fågel och människa, vi kommer in på beteende. Så att vi har ju fortfarande i det här fågelsnacket gått igenom hela läroplanen egentligen.
Mm, mm, mm.
Men man behöver vara duktig, och man behöver verkligen vara nyfiken. Man behöver sitta med barnen och bara med barnen. Mm. Inte det här, vi måste städa nu. Den här förjordade städningen. Ska vi städa? Det blir stökigt om en kvart igen.
Ja.
Kan vi bara skita i det, så städar vi innan vi går hem.
Mm.
Så det tror jag.
Mm. Och sen finns det ju en till part här, tänker jag, med kopplat verkligen mycket till det här med kränkningar och vad barn får och inte, och lojaliteter. Och det är ju liksom då föräldrarna och vårdnadshavarna, att hur man, vad har vi för dialog med dem? Hur mycket gemensam dialog har vi? Ja, men då har man en inskolning under 2 veckor där barnet ska börja trivas och lära känna alla andra, och sen så blir det väldigt mycket att, ja, men saker och ting flyter på.
Mm.
Och där undrar jag också hur den dialogen mellan föräldrar och, eller vårdnadshavare och personal, hur är den och hur kan den förbättras kring de här frågorna?
Den ser väldigt olika ut.
Mm.
Alltså, vi pratar ju också om det här, det är viktigt med samsyn i ett arbetslag, men har vi samsyn? Och också det här, vi ska ju inte vara likadana allihopa heller. Men jag märker ju också, jag älskar att samverka, jag älskar transparens, jag älskar att lägga mig platt och liksom så här, tack för att ni gav mig den här feedbacken. Det är jättebra för vårt systematiska kvalitetsarbete, och det är jättebra för ditt barn och i förlängningen gruppen. Vad det än är, kom och säg till. Men det är inte alla som kan ha den känslan i sig, utan jag upplever ofta att man känner sig lite påhoppad. Därför att man vet ju hur mycket man kämpar. Man vet hur tufft det är, vilka dåliga förutsättningar man har. Och så är det någon som kanske kommer med ett klagomål, och så vet man att det här var ju inte egentligen mitt fel, för att jag var själv med 18 barn.
Mm.
Men jag tror på transparens, att man vågar säga att ja, det var verkligen körigt i år. Och samma sak gäller med kränkningar.
Mm.
Jag har aldrig i hela mitt liv faktiskt, när jag har sett kränkningar mot barn, tagit upp det med en förälder.
Mm.
Först. Mm. Fast jag vet att det här barnet, nu finns risken att barnet går hem och berättar vad min kollega har gjort. Eller kanske jag, vad jag har gjort. Utan man går ju oftast kanske till rektor först.
Mm.
För att det är ändå lite så, det är illojalt och det är tysta. Vi vet inte riktigt tystnadskultur eller sekretess. För vi är lite osäkra också på sekretessen. Vad får jag säga, vad får jag inte säga? Men jag har faktiskt vid ett tillfälle gjort det nu. Mm. När det var en solklar sak som hände. Där föräldern kom.
Mm.
Och jag sa att nu går vi in i ett rum och pratar. Mm. Och bara rätt upp och ner sa precis vad som hade hänt. Mm. Och sa sen att nu vet du detta och du kommer säkert få höra det och jag ska ringa min chef. Och då kändes det som jag hade varit så illojal.
Mm.
Jag kände nu får jag sparken. Så kände jag.
Mm.
Och så gick jag hem och så kollade jag i vårt kollektivavtalet. Jag började läsa juridiken. Och var så här, kan jag bli åtalad nu för det här? Vad kommer hända när jag har sagt det här? Jag har bekräftat det här till en förälder. Att det här har hänt.
Och det känns som att vi kan, alltså, återigen, vi måste ju kunna, det är klart att det behöver finnas rutiner, alltså allt det, men vi måste ju också prata om det som händer, för att annars så kan vi ju inte ta nästa steg vidare. Vi måste synliggöra, och då tänker jag att det är ju så viktigt att vi pratar om det på alla nivåer, vi behöver prata om det med barnen och så vidare. Och så här, en grej som jag har, nu hoppar jag så, men en grej som jag ändå så här har, som har varit, det här kanske har ändrats nu, vad vet jag. Men när jag har kört så här olika värderingsövningar med personer som möter barn i förskola och skola, så har en sån här varit, som ofta fastnar i mig för att jag inte vet hur jag ska bemöta det, och som jag också tänker väldigt mycket. Då är det att frågan är typ någonting i stil med, får en vuxen ha favoritbarn i barngruppen? Och så är det lite så här, ja, nej, eller du vet, mitt emellan, eller olika hörn och sådär. Där det ofta är väldigt många som svarar, ja, det får vi, men det får inte synas, barnen får inte märka det, men det är klart att vi som vuxna får ha favoritbarn. Och då tänker jag, det är liksom en grej. Och sen så tänker jag att i allt annat så pratar vi hela tiden om förväntningar som vi har på barn och unga. Att de förväntningar och tankar vi har om barn och unga, att det är inte bara, de stannar ju liksom inte i våra hjärnor, de sipprar ut. Men det är inte bara att de sipprar ut, de smittar ju också. Och då tänker jag lite, jag vet, det kanske inte är någon fråga, men liksom, och det kanske, ja, pratar vi om det? Upplever du att man pratar om det här med favoritbarn och inte?
I arbetslag.
Och, ja, men precis, i arbetslag. Eller, och den här, och den är så himla mysig och gullig och man vill bara krama oss, och den är så jobbig. Alltså, du vet,
hela tiden. Ja. Mm. Hela tiden.
Mm.
Förlåt alla där ute, men hela tiden.
Mm. Och det tänker jag, det är någonstans så måste vi också synliggöra att vi behöver kunna prata om barnen för att liksom kunna ge det som barnen behöver och så vidare, för att möjliggöra utveckling. Men hur pratar vi om barnen? Vi måste ju också prata om att det här smittar.
Mm. Jag bara tänker på, jag vet inte om jag har berättat det här någon annan. Jag tror jag har berättat det för dig, och som det här experimentet man gjorde med en grupp studenter när de fick råttor. Och så skulle de ta de här råttorna genom en bana. Och så till halva gruppen sa man att era råttor är extremt intelligenta. De är jättesmarta. Det är verkligen smarta råttor. Till den andra gruppen sa man att, men ni har fått råttor som är dumma. Som inte kan så mycket. Och så sen så ska ni ta hand om dem och hjälpa dem i det här. Och så såg man då, så såg man att, ja, men gruppen då som hade fått smarta råttor, deras klara banan mycket fortare. Och när man tittade på vad är det som man har gjort för skillnad? Vad är det de har gjort som har gjort det här då? Jo, då såg man ju att beröring och tonläge var det som skilde. Så att de som hade fått smarta råttor tog mycket mer på råttorna, pratade med dem, uppmuntrade dem, och de klarade banan mycket fortare.
Ja, och det här,
det är läskigt alltså. Ja,
men det funkar ju på människor också. Det görs, ja, man har gjort, ja, sådana på...
Ja, men apropå, ja, det här med favoritbarn och vem, ja, och, som inte...
Och också, det är spännande därför att det är en yrkesskicklighet.
Mm.
Men ofta så pratar man ju om att jag har så bra kemi. Ni har ju kemi, ni två. Eller, ni, men istället för att säga, du är yrkesskicklig.
Mm.
Varför har vissa pedagoger kemi med vissa barn och vissa inte?
Mm.
Och då pratar man om kemi, men aldrig om yrkesskicklighet.
Mm.
Och det är också en sån där, jag vet inte om det är någon lite avund där, liksom, och pyr. Vissa är absolut, vissa pedagoger är inte alls intresserade av att vara favoritfröken. Vissa skiter fullständigt i att vara det, liksom. Mm. Men när det finns två stycken som har höga ambitioner och är yrkesskickliga, det finns ju nästan inte plats för det. Det är också någonting som jag har märkt, att det finns någon slags avundsjuka, kanske. Det är så fult att ens prata om det. Men jag upplever det ganska ofta. Eller så blir det då att man säger att du är för snäll. Det är också, hur kan man vara för snäll, undrar jag. Du kanske ska steppa upp istället, tänker jag. Jag tänker inte bara bli dummare i alla fall.
Men vad tänker du, hur ska vi liksom adressera eller prata om det? Alltså, du nämnde tidigare att en behöver liksom lite så här, vara strategisk och navigera, så här, kan inte nämna för mycket om det där och inte för mycket, utan att hitta någon form. Vem skulle behöva prata om hur vi pratar om barnen? Alltså, finns det någon sån så här, bra auktoritet eller bra personfunktion? Alltså, vem är det som skulle behöva lyfta det här för att det skulle landa rätt då?
Jag tror ju att det är så, sorgligt nog så tror jag inte det är någon forskare. Jag tror inte att det är någon förskollärare heller, som jag på Instagram, tror jag inte. Jag tror på satir. Alltså, på riktigt, jag har tänkt så här, det behövs göra en humorserie om ett arbetslag på en förskola som hela Sverige tittar på vår bästa sändningstid, där folk känner igen sig.
Ja, nej, men Jenny, jag tycker ändå att när du lyfter de här exemplen, det är klart att man också väldigt mycket går till sig själv och på något sätt tänker på de här liksom delarna, och vad är det vi skulle behöva mer av? Så att jag tänker att det du gör, alltså den här folkbildande delen som Åsa sa, är jätteviktig, för att alla, eller de allra flesta, vill ju vara bra föräldrar, men vi är inne i mönster och lojaliteter mot, ja, det kan vara alla möjliga, och förskolepersonal är inne i det också. Jag vet bara när vår yngsta dotter, de ringde från förskolan och sa bara, okej, det har hänt en olycka här nu. Hon har råkat elda upp lite hår här. Så vi bara,
okej. Visa bilden.
Ja. Den vill ju ha att leka med.
Ja. Så hon har eldat upp lite hår. Så okej, ja, men det har gått bra, hon är inte skadad eller så. Så bara, nej, men visst. Och så sen kom Ida in på avdelningen och bara luktade den brända hårlukten på avdelningen. Och så kom hon in och så ser hon då Bibi då, att hon var ju helt, bara hade fått en sån där, vad heter sidecut,
nej, vad heter man? Fade.
Side fade.
Hon så hade hela, hämtat hem faden.
Hela högen var, hela ena sidan var helt fadead av, så var hon lite röd på örat. Och vi bara, okej, shit, ja, men det gick bra liksom. Och så sa de, ja, det är sånt som händer, så vi så det. Och de här pedagogerna som bara, vi såg det, bara, herregud, vilken tur att det var ni. Vilken tur att det var ni där, det kunde bli tredje världskriget annars. Och sådär, men det ändå var det här ärliga. Så hon hade den fejden, och sen en annan dotter hade hittat min rakapparat och rakat av hela luggen, så att de var väldigt bra friserade. Men det här öppna i att, så vi sa bara, men vi vill ju hellre att de har levande ljus där och kan göra en varm, omsorgsfull stämning, än att man säger, nej, nu får vi sätta in elljus och så är det tröket och så är det säkert och sådär. Men det kräver ju också sin personalstyrka, och personal som tycker det här är mysigt. Absolut. Och kan samlas runt ljuset. Och, alltså så.
Ja, men man är ju ganska reaktiv också. Man är rädd för föräldrar som ska bli arga, och det är mycket, nej, du får inte stå på bordet, för om du ramlar ner då kommer din mamma bli jättearg på oss. Så här pastoral makt. Man låtsas att det är väl och ve liksom det handlar om. Och det var också roligt, jag skrev en B-uppsats en gång om barns tolkningsföreträde i deras egna lekar, och då valde jag att intervjua barn. Och det var också spännande, för jag blev avrådd, båda mina uppsatser på universitetet blev jag avrådd från min handledare att skriva, eller från, av universitetet, för att det är så komplext att intervjua barn, man måste tänka på etiken. Och då var jag så här, men det finns ju forskningsetik. Så att jag kör på det ändå. Och då svarade ju barnen många gånger, vad händer när en vuxen kommer in i rummet när ni leker? Och då var det ju, då måste vi gömma oss eller sluta med leken. Annars tar de bort dörren. Eller vi får inte stå på borden då, för annars så kan vi skada oss och då blir våra mammor arga.
Precis. Och då måste jag, tror att jag berättade det någon annan gång, tror jag, men det var så himla kul. Jag var i en kommun där vi pratade om just så här, dialoger med barn. Ja, jag vet inte hur, det var någon, vi skulle egentligen prata om dialoger med barn. Det var det som var grejen. Och så skulle vi liksom hitta då vad respektive liksom förvaltning eller arbetsgrupp skulle snacka om. Och då var det som man brukar säga slarvigt benämna som typ så här, teknisk personal. Det vill säga att det var ett gäng, liksom, det var vaktmästare, det var liksom servicetekniker. De var ute liksom runt om i kommunen. Det var, de klippte gräs, de lagade staket, allt här. Och det var så himla häftigt att liksom sitta ner och snacka med dem. För de var liksom barnrättskämpar utan att de själva någonsin har tänkt att de är det. Mm. Och att då, för då var det så här, ja, nej, vi har ju liksom börjat märka, vi skulle ju egentligen vilja ha ett sätt för oss att kunna prata mer med förskolorna. För det blir mer och mer att vi får bygga staket runt omkring. Typ, inte få gå där. Och nej, nu måste vi sänka gungorna. För nu kan de... Alltså, att de såg hur vi hela tiden så här, baddade in barn för, med rädsla för att de vuxna ska komma och säga och nej, nu råkade barnet göra illa sig här. Och så blir det en grej, så får inget barn göra det här någonsin ever again. Och jag tänker, det är ju lite samma där. Att, alltså, i allting, vi vaddar in barnen och i det så glömmer vi bort...
Mm.
Jag hade en annan tanke.
Men jag tänker också att där så tar vi ifrån barnens rätt till att utveckla självbevarelsedrift. Barns rätt till att utveckla balans och koordination. Jag vet att så här benbrott och sånt har ju ökat något så markant för att barn ramlar ju.
Jag måste bara fråga en grej till som jag är lite nyfiken på här, för att jag... Och det är också en liten annan ände, men det är det här att jag antar att barn berättar väldigt mycket om hur det är hemma på förskolan, om vad mamma och pappa gör eller vad som händer och sådär, att det kan ploppa upp grejer. Och att kan man använda det i ett positivt samtal för pedagogerna, eller blir det mer som en grej som liksom ökar klyftan mellan vuxna? Att föräldrar är knasiga, men vi här är bra, fast vi kanske inte är alltid så bra. Eller?
Ja, men det är också en sån där sak som skiljer kollegor väldigt mycket åt. Mm. Hur mycket eller vad man pratar om vårdnadshavare eller om barn. Och det kan vara så otroligt kränkande ibland, saker som man får till sig. Kanske, ja, helst om man kommer som ny och så får man en infobajsmacka om tre familjer.
Mm.
Och så ska jag någonstans utgå. Jag ska utgå ifrån det, för jag tänker ju ändå, jag utgår ifrån att det här är relevant information. Mm. Och så kanske det tar 2 eller 3 månader så märker jag, så det här stämmer ju inte. Det stämmer ju inte ett dugg. Och då blir det ju lite svårt då när man inte delar det, och så får man försöka lyfta att så här, är det här relevant, får man fråga. Hur ska vi använda det här vi pratar om nu för att det ska bli bättre för barnet?
Mm. Mm.
Lite nyfiket får man fråga då, för man får ju passa sig. Mm. Som att det tror att man är bäst. Det är farligt. Så att, men ja, det man får ju veta, alltså man får inte veta så jättemycket ändå vad som händer hemma, skulle jag säga. Okay. Mm. Många föräldrar säger, vi får aldrig veta vad ni gör på förskolan heller. Det känns som att barn är så här, de är här och nu.
Ja.
Det är faktiskt, när jag får veta saker, då är det när vi pratar om barnkonventionen. Mm. Och det är då på förskolan, så är det så att då gör man det en gång om året. Mm. Inte där jag jobbar såklart, men man gör det. Och så läser man den här boken, Barns rätt, då. Och så är det så här, vuxna får inte slå barn. Och så är det alltid 3 barn. Men min pappa slår mig, säger någon då. Och så sitter det andra barn och man får inte slå barn. Och det, alltså att läsa den boken rätt upp och ner kan vara rätt... svårt alltså.
Mm.
Men jag upplever att den också läses ganska rätt upp och ner. Nej, men det vet ni att vuxna får inte slå barn, och så kanske barnet fortsätter berätta, men det är också heller ingen som orosanmäler.
Nej, men precis. För det är ju det som blir nästa steg. Vi som vuxna behöver ju också ta om hand det som barn berättar. Liksom.
Ja. Ja.
Men,
ja. Ja, intressant.
Och det är jobbigt för vuxna det också.
Ja.
Vi vill ju inte ha en arg förälder i hallen.
Nej.
Och då är det, jag tänker, då kommer vi åter till det här liksom, lojaliteten till vem då?
Ja.
Ja, det finns ett tredelat liksom. Det är både det är liksom förskola, det är liksom barnens vuxna och det är barnet. Mm. Men vem är det vi faktiskt är till för? Ja. Så vem är det som vi borde ha mer lojalitet? Och då är det lite hur det känns som en vill ju använda ordet, hur kan vi bygga in den här lojaliteten i det fysiska liksom, fysiska förskolan och sådär, men också i människorna. Mm. Nu känns det som att vi kanske hamnade också lite på ett sidospår, men i min hjärna så tänker jag att jag vill ju att vi på något sätt hittar sätt att bygga in det i, alltså, i samtal med liksom, kollegor, vi behöver bygga in det i någon form av fysiskt byggnad, alltså bygga in den här lojaliteten med barnet, men det är jävligt svårt att göra det. Och samtidigt så när det handlar om kultur och värderingar så går det kanske inte alla gånger så här bygga in någonting.
Nej, då får man rusta barnen.
Mm. Och då blir det ju att vi lämpar över ansvaret på dem, ja, också. Att barn hela tiden måste vara de som ska säga ifrån. Det är barn som måste protestera. Och det blir också fel för att det är vi vuxna som har det här ansvaret. Liksom. Mm.
Ja. Ja, det är jättesvårt. Jag tycker det är liksom viktigt att barn ska veta. De ska ju såklart veta om något inte känns bra. Vad ska jag göra då? Mm. Alltså de här strategierna. Och det är ju såklart alltid, kan man prata med sina föräldrar, men det är inte alltid man gör det. Mm. Jag har varit med om barn som inte kan prata med sina föräldrar för att de har föräldrar som kommer fly förbannade till förskolan och skäller ut fröken. Mm. Då vågar man ju inte säga saker. Mm. Men också såna här saker som att vi behöver. Om vi har 5 barn på samma avdelning som alla 5 säger att en av mina kollegor är dum, så behöver vi undersöka det. Mm. Alltså då är det ju fog för att börja dokumentera och prata och fråga. Men jag ser ju inte att det görs inte liksom. Det tas inte på allvar, även om det är 5 barn som säger samma sak.
Och det tänker jag bli ännu tydligare när det är just de yngsta barnen. För det där finns ju även, jag tänker, det liksom har ju vi pratat om massa gånger också det här att när liksom barn eller elever eller liksom äldre i skolan berättar om en lärare som systematiskt kanske kränker unga och som har sagt det i många, många år, men personen får jobba kvar. Och det finns ingen som liksom, och så liksom snackar man bort det liksom så. Så det är egentligen att säga, vad är det då som krävs?
Det undrar jag också, för jag förstår ju att det fackliga, man har ju ganska mycket fackligt stöd liksom. Alltså din rätt till ditt jobb är ju ganska hög. Mm. Men jag blir ändå lite så här, hur kan det vara? Ibland är det ju så solklart och ändå så händer ingenting. Eller så flyttar man. Man får flytta till en annan avdelning. Mm. Och så blir alla glada och nöjda.
Mm. Eller så blev det i en annan kommun som man fick jobb istället.
Visst.
Nej, men Jenny, det har ju varit fantastiskt att ha det här. Jag tänker att vi har på något sätt känner kanske att vi sitter inte alla med alla svar och det finns många saker som är frustrerande i det här, väldigt så. Men att jag tror ändå att det du gör och det vi pratar om här är ändå liksom en uppstart för att våga liksom ännu mer lyfta de här delarna och perspektiven. Så. Innan vi avslutar helt, är det något mer tips eller medskick du skulle vilja skicka till? Jesus, det är kramp i valo. Finns det något medskick du vill göra till kollegor, till dig eller till en rektor eller till en politiker eller en förälder eller sådär?
Men jag skulle nog vilja ge lite pepp till alla som utbildar sig.
Mm.
Barnskötare och förskoleassistenter, men även inom vård och omsorg. Att det finns folk som tycker som er. Jag tänker så här, jag hittade ju er. Jag har hittat er. Jag har hittat författare. Jag har hittat människor som inspirerar mig, som jag söker kraft i liksom.
Mm.
Det finns många där ute och att våga stå på sig när ni kommer ut i arbetslivet. Skit i den gamla kollegan som tycker att du är nyutexad och inte vet någonting, för du vet massa med saker.
Mm.
Det som känns rätt, det är rätt. Ja. Alltså det vi får med oss jättemycket bra från utbildningarna och det är det vi ska gå på.
Mm.
Det är inget snack om saken.
Mm.
Sen vet jag att det är svårt. Men ta in ett fackligt ombud då. Mm. Eller lyssna på den här podden.
Mm.
Till exempel. Det har jag gjort många gånger.
Mm. Tack så mycket, och det tycker jag var himla fräscht inspel.
Fräscht?
Nej, men att man lär. Nej, men vi kan ofta liksom fråga sätta ut, men också säga att man lär sig väldigt mycket bra, och att man har mycket bra med sig.
Ja, men vad fint. Jag tänker det är ändå en bra, alltså där, hitta allierade där den kan kräkas och få inspo och liksom, ja, men lära varandra och känna att den är inte ensam. Jag tänker det är en jätteviktig, ett jätteviktigt medskick.
Ja.
Så. Och som du återkommer till ganska många, var en jobbig jävel.
Ja.
Liksom, så.
Jättejobbig. Ja. Så konflikterna.
det får bli så här summering på det och så här, söker konflikterna.
Ja.
Och jag tycker verkligen det här att träna sig och jobba med omsorgen. Det tycker jag också var jättefint och viktigt.
Systematisera den.
Systematisera omsorg. Mm. Mm. Kanon bra. Mm. Vi hörs nästa måndag. Tack igen.
Tack så mycket.
Super, tack.
Tack.
Mm. Ja. Nu sa vi hej då. Det var det vi gjorde.
Hej då.